En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
februari. Fattar man i Sverige, och man följer upp då ganska snabbt också i Finland, jag minns inte nu tågordningen här, men några dagar, om vi säger så då, för att man ska säga fel datum här, så bestämmer vi oss för att skicka vapen. Helt otroligt alltså. Och att hela den här alliansfriheten och neutralitetspolitiken då, som vissa menar då kanske lite felaktigt med anor tillbaks till Karl Johan och på början av 1800-talet, den bara liksom arkiveras i papperskorgen. Och sen är vi plötsligt en del av Europa då i någon mening. Och sen så kommer ju, som ju alla lyssnare vet, så småningom ansökan om NATO-medlemskapet och så vidare. Det är ju otroliga vändningar, så det är därför jag alltid säger att historien vände den 24 februari. Jag står för det.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved som talar.
Och det här är Martin Hårdstedt. Jag har hosta, så är det någon avlyssnare.
Som vanligt. Du är lite vek, Martin.
Jag vet det. Det är dåliga gener. Det har ingenting att göra med ett allt för hektiskt levande. Och att jag har fått bakterier, vill jag påstå, från mina barnbarn. Det är ju en härlig sak i sig. Men jag är på plats och vi kör, Peter. Idag,
precis. Och idag
Ukraina
ska vi prata
2.
Exakt. Och det första Ukraina-avsnittet vi gjorde i mars är ju faktiskt ett av våra mest populära, vad jag förstår. Att det är många som har lyssnat och det är många som har hört av sig till oss och tyckt att vi ska göra en uppföljande avsnitt på det. Och det börjar kanske bli läge för det nu. Nu har det gått 8 månader. Vi spelar in det här den 22 oktober. Så vi får se vad som händer nu. Det är mycket dramatik som pågår just nu i Ukraina. Men jag tänkte att vi ska inleda, Martin, med att bara reflektera lite över liksom, hur känns det? Vad tycker du om det? Hur är din syn på Ukraina just nu?
Ja, för det första är det lite förmätet att sitta hemma i tryggheten här i Tavastehus och känna. Det kan man väl reflektera.
Vi får unna oss det.
Jag förstår precis vad du menar. Men jag tycker väl så här, om jag skulle plocka ut en känsla inom mig som finns, eller egentligen 2 känslor. För det första är det den direkta vreden naturligtvis, uppgivenheten inför för det som pågår. Men sen tycker jag framförallt det här stora frågetecknet. Hur ska vi analysera? Hur ska vi förstå? Vad får vi veta egentligen om det som egentligen händer? Det tycker jag ju är det absolut svåraste. Och det är ju uppenbart att det är allas problem. Vad händer egentligen? Ja, vad säger du?
Ja, jag upplever det som en känslomässig berg- och dalbana som det här halvår, eller lite mer än ett halvår har varit. Jag tycker att man gick från en väldig upprymdhet och oro till att landa i någon slags känsla där i slutet av våren och att men det här kan nog gå vägen och de kan nog klara av det här. Och sen kom NATO här emellan och sen kändes det som att det tog en paus under sommaren. Man inte tänkte så mycket på de här frågorna och nu känns det verkligen som att vi är i ett nytt skede, ny historisk vändpunkt för det här kriget. Och jag vet att jag tänkte i början av den här konflikten att okej, det är 2 lägen här och vi kanske pratar om det i första avsnittet också, att antingen så tar det här slut inom några månader bara. Det får ett snabbt avslut på det ena eller andra hållet, eller så kommer det här bli en väldigt, väldigt långdragen konflikt. Och nu känns det ju som att det går mot alternativ 2.
Just det.
Att det här kommer bli en riktig långkörare och alla önskemål om att det här skulle få någon slags snabbt slut, det kan man ju bara helt sopa undan nu, tyvärr.
Nej, Och den här aspekten av krig som vi har varit inne på i våran podd väldigt, väldigt många gånger, att det är ju alltid civilbefolkningen i slutändan som sitter emellan. Det blir så oerhört uppenbart i den här konflikten.
Visst, och jag tycker att det här är jättetydligt att de har civilbefolkningen i Ukraina är liksom en del av det här. De har både ett strategiskt och taktiskt värde för både anfallare och försvar.
På alla nivåer kan man säga.
Ja, på alla nivåer. Mm. Och det syns så himla tydligt hur de används både från Ukrainas håll och från Rysslands håll. Och någonting som är väldigt intressant att se som vi har pratat mycket om på mitt jobb, det är ju också det här, det är framförallt som jag babblat om med mina kollegor, kan man säga. Men det är väl just det att sättet som Ukraina har berättat om, de har ägt krigsnarrativet väldigt tydligt, har också lett till faktiska effekter på slagfältet. De har fått vapen. De har fått pansarvagnsvapen och andra medel som har gett dem faktiska fördelar på slagfältet genom att framhäva civilbefolkningens utsatthet. Och det är en väldigt intressant koppling. Det syns så tydligt. Och sen kan man väl konstatera att kriget är ju väldigt gammalt. Och så det är liksom inte, det är inte något nytt hypermodernt, supermodernt krig, utan det bedrivs på samma sätt som alla krig har gjort på ett sätt. Va? Eller vad tycker du?
Nej, men jag håller med dig. Eller framförallt så bedrivs det väl i stor utsträckning, tycker jag, som de krig vi faktiskt haft uppe på tapeten här i MH-podden. Tjetjenien, Afghanistan. Det är inte ett stort krig. Men det är heller inte en specialoperation. Utan det är någonting däremellan. Och jag vet inte vad man skulle kunna kalla det för egentligen. Det är någon form av mellankrig. Nu släppte jag. Men du förstår vad jag menar. Vet vad jag tänkte på? Får jag skjuta in en sak? Jag är inte säker på att lyssnarna vet vad du jobbar faktiskt.
Nej, det kanske de inte gör.
Ja, men då får du berätta det.
Ja, men jag jobbar ju på Totalförsvarets forskningsinstitut.
Just det, för du har ju bytt jobb faktiskt. Du var ju på universitetet med mig ett tag först.
Ja, exakt. Ja,
men det är skönt att du slapp den. Det gör ju att du orkar lite bättre, för vi har lite mindre kontakter.
Ja, jag kan säga att det har varit en väldigt intensiv tid på FOI under det här halvåret, eller 8 månader som har varit.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tycker att den där diskussionen tror jag nu är anledningen. Jag tror att det blir ett Ukraina 3 och kanske 4 också. Men den diskussionen där, vad det här är för någonting och vad lär vi oss om för framtiden. För samtidigt är det ju så här, jag kan ju bara ta en siffra här nu, va. Som ett exempel, man kan inte påstå att det här är en specialoperation, en liten militär konflikt. Man har förlorat i Ukraina, nu pratar vi T-72-stridsvagnar, Peter. Finns det någon som beräknar att det handlar om 800 drygt? Att ryssarna har förlorat. Alltså då är inte alla nedkämpade och förstörda. Utan de är ju lämnade och så vidare. Den kvantiteten av militärmateriel.
Ja, det är otroligt.
Ja, det är ju ett stort krig. Eller hur?
Ja. Så jag tänker på offensiven i Kursk.
Ja.
Jag menar, det är de kvantiteterna
det,
vi
det
pratar
är de
om.
Kvantiteterna.
Men där var det ju bara under väldigt kort tid. Det var ju under liksom 2 veckors tid ungefär. Det är
men jag menar, om du skulle räkna på hur intensiva krig... Så kanske man skulle ändå kunna jämföra det på något sätt. För det är ju som du säger, det har varit stiltje. Så att jag tycker att där har vi ju tendenser som visar att det här är ett stort krig. Det är ju nästan, skulle jag vilja säga, ett krig med storstrategiska dimensioner. Man slår mot broar på Krim. Man slår mot energiförsörjning. Mm. Eller hur? Men sen samtidigt är det ju också det där det där lilla kriget på plats då, där man använde milisförband och halvmilitära organisationer, ja, och så vidare. Så att det innehåller så mycket och är väldigt svårdefinierat. Så kan vi enas om mellankrig så länge kanske?
Ja, men jag har en kommentar på det.
Jo.
För någonting som jag roade mig med för några veckor sedan, det var att jag gick igenom de här hyfsat nutida konflikterna som Ryssland och före detta, eller som Sovjetunionen har på med sedan deras invasion av Afghanistan. Och så fick fundera på, men vad har de egentligen kallat det för någonting?
Just det.
Ja, och jag vet att när vi gjorde det här avsnittet om Afghanistan så... Mm. så
och då tänker du 79, alltså Sovjets krig i Afghanistan.
Ja, 79, precis. Mm. Och då beskrev de det som en begränsad, eller den begränsade sovjetiska militärens kontingent i Afghanistan.
Okej.
Det var ju liksom det officiella
mycket
namnet.
Mycket passande.
I Tjetjenien så kallar de det för en antiterroroperation.
Aha, okej. Okay.
I Georgien så var det en fredsbevarande operation.
Absolut.
Krim, 2014... Det var en militär intervention. Och som nu då vi känner till här så är Ukraina så är det här militär specialoperation. Så att, och det här får man ju genast att tänka då på att det är klart att det är en viss skillnad mellan Afghanistan tidigare, för att då var det ju värnpliktiga som kallas in. Det här är ju en professionell armé som åtminstone i inledningsskedet. Men det som man får känsla av att det är ju att från rysk sida så är man inte i krig. För att de gör bara små operationer. De har inte officiellt gått i krig. Så att, och det är ju någonting som jag tycker tydligt. I början av den här konflikten så fanns det ett önskemål om att det ryska folket snabbt skulle förstå att det här är ett krig som kommer kosta oss mycket och att de ska kasta makten åt sidan och lösa det här problemet. Men om man tittar på hur Ryssland och Sovjetunionen har hanterat sådana här konflikter tidigare så har man ju liksom hållit det som en begränsad del av deras utrikespolitik. Så har gett intrycket för det ryska folket att det här är inget krig, det här är bara en... Ja, det är en operation där och är det en operation där för att lösa liksom konflikter som uppstår.
Men det tycker jag är en av de här dimensionerna. Ja. Och då kan man väl bara säga att för Ukraina är det ju ett krig. Även om det inte har utbytts krigsförklaringar så är det ju ett krig på ett helt annat sätt. Om jag använder ett väldigt liksom gummibands definition. Att det är ju det, att man slåss ju för livet, man slåss ju för sin existens. Det inser man ju. Men jag tycker att det där just, det här propaganda... språket som vi kan ju inte göra. Jag skulle säga att kan man göra en vettig analys av det?
Jag det är svårt än så
länge. Jag tänker på de här Martin Krag och de här som har verkligen, verkligen insikter i hur liksom Ryssland fungerar, så det kan ju komma lite närmare. Men frågan är egentligen om det är meningsfullt att egentligen liksom hur tåget försöker analysera. Som du är inne på, de här begreppen, vad man kallar kriget för och vad man uttalar. Det är ju ett enormt propagandakrig som ju ändå jag vill påstå att Ukraina så här långt har i stor utsträckning vunnit. Putin har väl bara vunnit mot sin egen befolkning, eller vad säger du, Peter?
Ja, nej, jag håller helt med om det. Ja. Och det tycker jag har varit jättetydligt att Ukraina har på ett väldigt tydligt sätt organiserat sig och vunnit över krigsnarrativet. De har sett till att använda sig av deras tillvändighet mot väst här för att tillskansa sig fördelar i den här hybrid- eller vad ska man säga, cyberdimensionen. Men sen är det ju som du säger, Putin har vunnit mot sin egen befolkning.
Ja, så här långt i alla fall.
Och så, man kan ju fråga sig, vad är hönan eller ägget? Va? Alltså, även om, ponera att den här propagandaapparaten inte skulle finnas, skulle vi ändå inte stödja Ukraina, jag tror det. Om vi tittar på de tidiga konflikterna, jag vill gärna jämföra med spanska inbördeskriget som jag tycker är en väldigt bra jämförelse. Men där har man den typen av krig man bedrev där. Den har ju funnits långt tidigare i de koloniala områdena. Alltså det här med terrorbombning och liksom auktoritära regimer som går på sin egen befolkning. Men det var ingenting nytt. Men när det kom till Europa så blev det jävligt aktuellt. Och väldigt många slöt upp och man skickade frivilliga och det kom väldigt mycket pengar och stöd från alla länder runt omkring, var på en eller andra sidan. Och då fanns inte Twitter.
Nej.
Och stödet var ändå stort, va? Så att det är klart att man får vara lite försiktig med vilket värde man tillskriver den där propaganda-grejen. Va? Jag tror att det visst på något sätt spelar det roll, men vi vet inte.
Jag vill spela in en sak i det här. Jag befinner mig just, säga, lite närmare. Ja, det låter ju lite löjligt då kanske, men jag bor ju ändå i Finland och jag besökte Baltikum faktiskt bara för några veckor, både Litauen och Lettland. Och man får en känsla ändå av lite hur man uppfattar saker och ting. Och jag tycker Anna-Lena Laurén, som ju rapporterar och har skrivit böcker om Ukraina, rekommenderas verkligen till läsarna. Att hon pratar ju
skriver
ofta
om, för DN ofta.
Ja, det gör hon. Hon är korrespondent både för DN och för Hufvudstadsbladet. Och jag tycker att ta del av hennes böcker, hon pratar ju om den här ryska likgiltigheten. När man pratar om kriget tittar man bara ner i asfalten, man är inte intresserad av att ta ställning. Och frågan är när den bryts så småningom, och vi kan anledningen komma tillbaka till det där lite, för jag har väl kanske en idé där. Men jag vill bara komma med en sån här militärhistorisk koppling. Det här är ju militärhistoriepodden, Peter. Mitt i detta allvarliga ämne så tycker jag att, det tänkte jag också säga, att när vi diskuterar äldre krig så är det ju ofta att vi nästan kan vara lite, man kan nästan lite skratta så där och tycka att det är lite, när vi pratar om Ukraina kan man ju inte göra det. Där tycker jag är en sak som jag vill förmedla till lyssnarna, att egentligen är det här helt fel, ett sånt förhållningssätt. För att när vi talar om det som har hänt i äldre tid så är det ju lika allvarligt och fruktansvärt brutalt för de människor som upplevde det då i dåtid.
Ja.
Men alltså, när det kommer nära nu, då blir vi plötsligt mer, om jag uttrycker mig så, allvarligare och seriösare. Och det är väl viktigt att konstatera det. Historien är ju inte rolig. Den är ju allvarlig och intressant för det första.
Nej, och så absolut. Tiden ger ju distans också. Ja. Den ger en möjlighet att reflektera på lite metanivå. Men jag tycker vi får tillåta oss det. Men sen så kan man väl konstatera också, och jag vet att jag sa det ofta i mars-april där, att vad som faktiskt har hänt, ja, det får vi reda på om 50 år. Det är ungefär den tidsramen man har.
När vi kan gå tillbaka och analysera och så vidare. Ja. Men det viktiga är ju att vi nu ändå samtidigt öppnar för att ta till oss de här direkta känslorna och lukterna, höll jag på att säga, och ljuden och så vidare. För de finns ju inte kvar om 50 år. Va? Men jag vill bara konstatera det, att det är ju inte något nytt detta med propaganda till. Tar vi Napoleon Bonaparte, var ju fantastiskt duktig på liksom att förställa förlustsiffror, och fastän han hade blivit helt överkörd och flera enorma förluster lyckas vända slag till sin fördel i slutet och så vidare med knappnöd, så var det ju alltid en enorm seger. Så det är ingenting nytt då, va? Men jag tänkte, ska vi göra så att vi lite flyttar oss kronologiskt?
Ja, vi gör det.
Vad har hänt? Kommentera lite saker och kommer in på några teman här. Jag har några saker jag skulle vilja resonera lite kring lite mer då. Men kronologin är ju den att 24 februari inleds ju kriget, och precis som du säger visste vi inte vad som skulle hända. En sak som jag blev väldigt fascinerad av, det var ju att ryssarna ju inte lyckats riktigt ta den här Antonov-flygplatsen utanför Kiev. Ja, man tar den så småningom, men man lyckas inte behärska den på det sätt man hade tänkt sig. Man lyckas inte pumpa in resurser och få det här flödet av både manskap, vapen och underhåll. Och som för mig framstår som så avgörande, och det är så fascinerande då, det är en sån här nationalförsvarsförband, insatsförband alltså, gör en väldigt betydelsefull insats där. Och att ukrainarna läser av situationen och snabbt faktiskt koncentrerar förband och kan helt enkelt förhindra att det här sker. Det som vi till exempel ser i Afghanistan då, 79, att man kan sätta snabbt sig på en flygplats och öka då den här krafttillväxten väldigt snabbt genom att pumpa från luften. Då där tycker
vi
jag
har gjort ett avsnitt om Kreta för
precis,
länge sedan.
Med luftlandsättning.
Där, ja. Och där är, det är ju precis det som hände där också. Men där lyckas ju tyskarna på att besätta den där flygplatsen och börja pumpa in sin material. Och det är ju det som avgör det där för dem egentligen. Det gick ju dåligt i övrigt.
Ja, och där är ju faktiskt, får man ju säga då, Svet/Ryssland har ansetts ha haft en väldigt stor luftlandsättningskapacitet och varit liksom skickliga på det här, duktiga på det här, både historiskt och så vidare. Man kan resonera om det. Men att här visar man att det här klarar man inte av. Och det bidrar ju till också att den här anfallsförsöket mot Kiev misslyckas. Och det ser vi ju de här första veckorna, där man ju sen ganska snart, alltså redan i mars, får ju faktiskt Ukraina stopp på den ryska offensiven. Men då har ju ryssarna trängt in i, som vi vet, i Chersonområdet, som är ju så aktuellt nu. Alltså i söder är ju nu. Man har tagit Krim sedan tidigare. Man har utökat territorieannekteringarna eller ockupationerna i Donbass, i Luhansk, i de östra delarna. Man är på väg mot Charkiv, eller hur? Och man är på väg mot Kiev. Men man får stopp i mars. Och sen trycker ju faktiskt ukrainarna ut ryssarna tidigt. Hotet mot Kiev försvinner ju ganska snabbt, det såg vi, eller hur? Och där någonstans börjar man väl förstå att det här blir nu inte en läggmatch, utan det här blir köttigt.
Nej, precis. Och sen följde en period med väldigt sporadiska, är det på något som upplevdes, lite oplanerade attacker och väldigt mycket slag mot de civila som jag inte förstod. Jag kommer ihåg den här bombningen av teatern i Mariupol som tog en enormt stor fokus där i slutet av mars någon gång. Det var fruktansvärt och det är fortfarande fruktansvärt. Vi har fortfarande inte sett facit från det där egentligen. Men det där kan jag säga, det där var en ögonöppnare för svenskt krisberedskap, tror jag. Och hela den episoden i Mariupol är ju intressant.
Så, får jag bara säga att den pågår ju då under april och maj. Mariupol faller ju då 20 maj sen så småningom. Så att efter att man får stopp mars, trycker tillbaka framförallt i Kievområdet. Men då fortsätter de ha mycket, mycket hårda striderna, framförallt i södra delen och östra, ska bara säga det. Och där var ju en av de, får man väl säga, operativa, rent av strategiska, skulle ryssarna lyckas ta hela den ukrainska Svarta havskusten. Och det lyckas man ju inte med. Och dessa lyckas man ju stoppa upp framför, va? Eller hur? Och sen är det ju
Mariupol. Blev väl aldrig något anfall?
Nej, det blev aldrig något anfall.
Nej, för de sänkte den här båten också.
Ja, det var det jag skulle komma till. Och att man lyckas sänka då den här robotkryssaren, då Moskva. Men det namnet dessutom, det var ju liksom fascinerande faktiskt.
Jag vet inte om lyssnarna kommer ihåg den där. Jag för mig att det beskrevs som att de först skickade upp ett antal drönare i luften, va? För att förleda Moskvas, alltså båten Moskvas luftvärnssystem, för att man sen kunna slå i sidan med någon form av kryssningsrobot.
Och där har man diskuterat hur det exakt gick till, och sen har ju många undrat över att ja, men är det verkligen på det där sättet? Hade de inte flera system som kunde samverka? Och det ska vi låta vara osagt här, för att då kommer vi säkert få någon expert på det här området som hör av sig.
Men du, får bara
men
säga
13 april, får jag säga, det är 13 april, Moskva.
Just det. Mariupol där, om vi återgår till den där bunkern och stålverket
ja, som blir alltså, symbol, får bara säga, nu går jag igång här, symbolen för ju hela det ukrainska motståndet, eller hur?
Och verkligen, och det där kommer ju bli en militärhistorisk klassiker som det kommer skrivas mycket böcker om.
Det tror jag också.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Så kommer sommaren, och jag tycker att det påminner från vårt bekväma avstånd här uppe i Norden när vi satt under sommaren och gick på semester. Då fick den här konflikten lite av samma karaktär som det var under första coronaåret. Att det var som att det tog en liksom intellektuell paus. Man orkade inte riktigt ta in det som hände under sommaren sen.
Nej, och den försvann lite från media, tycker jag också. Visst gjorde den ju det? Det försvann lite där under.
Ja, precis. Och sen kom valrörelsen i Sverige igång också på ett annat sätt. Och så började fokusera på lite andra inrikesfrågor och sånt där. Men samtidigt så var det ju då som de här HIMARS började komma in. Raketartilleriet med målsökarna, raketartilleri från USA som började komma in till, sippra ner till ukrainska förband. Och som helt hållet egentligen har förändrat slagfältet för dem. För jag vet att det var en lång period där under juli månad och man fick besked om alla de här ammunitionsdepåerna som helt plötsligt började bara gå upp i rök för ryssarna.
Mm. Jag tänkte bara, det här med vapen och avbryta det här, men också det här fascinerande som vi ju liksom lite glömde här nu, som egentligen är en helt otrolig sak ur vår perspektiv. 28 februari fattar man i Sverige och man följer upp då ganska snabbt också i Finland. Jag minns inte nu tågordningen här. Men några dagar, om vi säger så då, för att man ska säga fel datum här, så bestämmer vi oss för att skicka vapen. Helt otroligt alltså. Och att hela den här alliansfriheten och neutralitetspolitiken då, ja, som vissa menar då, kanske lite felaktigt med anor tillbaka till Karl Johan och på början av 1800-talet, den bara liksom arkiveras i papperskorgen. Och sen är vi plötsligt en del av Europa då i någon mening. Och sen så kommer ju, som ju alla lyssnare vet, så småningom ansökan om NATO-medlemskapet och så vidare. Det är ju otroliga vändningar, så det är därför jag alltid säger att historien vände den 24 februari. Jag står för det.
Ja, absolut. Och det där stödet som de har fått från de olika vapensystemen. Nu tror jag inte just de där pansarvärnen kanske hade jättestor roll. Men ja, absolut. Jag vill komma ihåg att jag själv jublade vid tillfället och tyckte bara nu jävla händer någonting som inte har hänt. Men det...
Men Peter, du har blivit lite mindre pacifistisk sen jag träffade dig.
Ja, men är det inte lite så att den här konflikten har liksom drivit fram det i många? Jag tycker att det var, om vi ska prata om det inrikesperspektivet, så är det ju, var det ju rätt signifikant till exempel att Vänsterpartiet ändå... Ja, först var det ju någon riksdagsledamot som var emot det där stödet, men sen vände de ju faktiskt. Alltså att, och jag tycker att hela den pacifistiska, eller traditionellt sett pacifistiska rörelsen i Sverige har ju inte haft så mycket att säga till om det här och har ju slutit upp. Alla är rätt överens om att man ska stödja Ukraina på det här. Och det har ju varit en del kontroverser också med Amnesty och deras uttalanden som man får. Och det är ju inte så himla intressant hur den här konflikten som drar upp och drar det till sin extrem. Alltså det går inte...
Nej, det går inte att stå oberörd.
Nej, det går inte att stå oberörd. Och alla har en åsikt om det. Och det, ja. och det är helt sjukt. Hade någon frågat dig, Martin, att vi skulle ansöka om NATO-medlemskap för ett år sedan? Jag menar, det hade ju inte... Man hade ju som... Skämtar du? Liksom,
Nej.
Sluta larva dig,
hade man sagt. Ja, precis. Och det är intressant att det också, tycker jag... Vilket jag ju liksom är glad för, och det är att vi gör ju det här tillsammans då också med Finland som jag av naturliga skäl ömmar för, det förstår ju alla. Nej, men jag skämtar ju med det, Peter, jag vet att du inte är pacifistisk egentligen. Men att jag skulle jubla för att man skickar vapen till Ukraina, det kanske Gnuston har förstått, för det här laget skulle vara mer naturligt. Men visst, det här tycker jag är någonting som är, det är stort och det får vi inte glömma. Bort den här fullständiga 180 graders kursändringen.
Och jag tror att det har också att göra med att i Sverige så har vi ändå synen på Ryssland som en slags arvsfiende under väldigt lång tid. Vi har ändå varit i konflikt med dem sedan 1600-talet och även tidigare innan det också har det funnits liksom konfliktytor. Så det är klart att i Sverige finns ju en slags institutionell tradition av att se Ryssland som en motståndare. Och det är inte så svårt att se då att man vill sluta upp på den här sidan. Jag tror att det är skillnad i andra länder där man inte har haft den här kontakten.
Jag kan säga att jag på stöd här hemma, jag vet att det kommer som en chock för alla, men då hittar jag en broschyr, en tjock bok från Petro Savodsk från 2014. Och jag vet att jag har berättat förut här i podden att jag var där och föreläste på ett av universiteten i Petrozavodsk. Och jag börjar läsa den där nu mot bakgrund av det vi pratar om nu. Det var väldigt fascinerande. Det var ju liksom en västerländsk modern stad. Men det intressanta var att när vi var där så hade precis Putins, vad ska vi säga, kvinnor faktiskt. För de kvinnor som hade tagit över styrelsen då i den här stora staden. Det är ju huvudstaden liksom i det ryska Karelen. Och de var på väg in, och det här är 2014. Och det där är ju borta nu, det går inte att åka till Petrozavodsk. Jag kommer ihåg just när jag föreläste där, det här har jag redan sagt, det är en upprepning. Men det var otroligt svårt att förstå att vi var så rädda för Ryssland. Och då ska jag påminna också om att i Finland, där har man ju det här förhållningssättet. Ja, vi lever med ryssarna, men vi litar inte på dem. Så ja, att det är mycket saker som egentligen tråkiga, historiska... vi går i ledbanden på ett tråkigt sätt, men nu är det som det är, och det är inte vi som har satt igång, så att säga, den här konflikten. Men det jag tänkte säga är ju att vi har ju några sådana här saker också som jag tycker man bara måste kommentera. Den här leken med kärnvapenhotet.
Ja, drönarna.
Drönarna.
Användningen av Iskander-robotarna är också intressant.
Ja, och att i takt med att man ju, när man då anfaller, ryssarna anfaller, vi var inne på det fort förra avsnittet, pratade vi mycket om de här bataljonstridsgrupperna, den oförmågan hos den ryska armén. Man förlorar väldigt mycket stridsfordon. Ja, när man förlorar sin sin taktiska rörlighet, den operativa förmåga att göra operationer överhuvudtaget, ja, då övergår man till något sorts primitivt artilleriskjutande, om jag får använda ett icke-militärt uttryck här liksom. Vad är det, Peter?
Det är ju, ja, bara... det är ju precis i linje med så som de alltid har krigat. Jag tänker ofta när du pratar om det här med artillerikrigföringen som de har bedrivit, va, fram tills egentligen HIMARS kom in i spelet här, så är det ju samma typ av taktik som man gjorde mot Viborgskanäset uppe i Finland under deras våroffensiv under januari, februari.
Massiv artilleriförberedelse.
Ja, bara man, exakt. Och så bara för att hålla förbanden intakta så man kan rusa in sen. Men ja, det är ju precis samma taktik. Och det var lite det jag menar också när vi i början här, att kriget är så gammalt, att de bedriver krig på samma sätt som de har gjort under hela 1900-talet. Mm. Så är det vissa tekniska liksom, nymodigheter förstås, men det är ju sällan som man ser att ja, det här med döna har de ju lyckats använda lite grann, va? Men det är inte som att de behärskar inte det på samma vis. De får ändå, nu vet vi inte riktigt, men man får ändå intrycket av att Ukraina har varit betydligt bättre på att
nyttja
kontakten.
Ja, men jag skulle säga emot på en punkt, okay, där att, jag menar att de använder så att säga en gammal krigföring. För att om du nämner nu andra världskriget, så hade ju den sovjetiska armén förmåga att samordna anfall av stora, stora förband. Även om de var brutalt, även om det kostade mycket. Och det var ganska primitivt. Men det vi ser i Ukraina är att man ju inte lyckas samordna.
Men operation. Vet vi det, Martin, verkligen? Kan vi lita på någonting som vi känner till?
Nej, men det liksom kan jag väl hålla med om. Men jag uppfattar att det ändå är på det sättet. I alla fall inledningsvis. Ja. Och jag håller med dig om att det där håller jag med om, att vi är på tunn is. Och vi vet inte, vi måste göra analyserna efterhand. Va? Men om man då initialt ändå har ett sånt liksom övertag när det gäller storleken på förbanden. Och sånt övertag när det gäller pansarmateriel framför allt. Alltså, att man inte lyckas samordna dem och kunna komma förbi, utflankera de ukrainska positionerna mycket effektivare. Så det är något som tyder på att den här operativa förmågan är väldigt dålig i den ryska armén.
Det verkar finnas konflikter också i hur man ska använda de här dyra systemen. Jag har ägnat en hel del åt att efter att det skedde ett antal stora attacker nu mot bland annat Kiev och många andra städer i Ukraina också, men då skickar man en jäkla massa Iskander-robotar och andra luftvärnsrobotar i markläge och sånt där som man och gjorde någon slags strategisk bombning över hela Ukraina här. Och det här fick mig att fundera lite, varför slåss man på det här viset, trots att det är bevisat sedan så länge att det här sättet att bomba civila mål inte leder till politiska eftergifter, utan snarare precis tvärtom, att bara civilbefolkningen och politiken och allting bara slutar upp.
Man behöver bara nämna att andra världskriget och bombningen av Tyskland. Mm.
Ja, exakt. Och man får komma ihåg att varje sån här Iskander-robot kostar ju någonstans mellan 2 miljoner till 6,5 miljoner dollar. Beroende på hur man räknar. Det är enorma summor de skickar iväg.
Det är ingen namnsdagspresent alltså.
Nej, och jag menar för ingen nytta egentligen. Alltså de här när de slår ner i Kievs gator liksom. Jag kan ju förstå de här när man siktar mot transformatorstationer, värmeverk. Det är mer begripligt att man offrar missiler där, men ändå va, trots det, när man inte kan följa upp de här den här förbekämpningen eller vad man ska kalla det, när man inte kan följa upp dem med faktiska rörelser på marken, då är de ju i princip meningslösa.
Nu kommer jag med min eld och rörelse här, Peter. Jag vet att du bara nej. Men, ja. nej, men det är ju så. Precis, man använder ju den här typen av vapen naturligtvis för att vinna ett eld. Och sen, men det förefaller ju inte vara, nu får jag lite vatten på min kvarn här nu då. Det verkar ju som att man ju inte har den där operativa förmågan att använda de här vapnen för någon form av rörelse sen på marken. Och sen tycker jag så här, att, och det vet vi ju nu, att slår man mot energiförsörjning, och det är ju en sak som kommer att bli ett problem nu. Och det är att Ryssland försöker ju uppenbarligen mala ner den ukrainska energiförsörjningen. 30% utslagen säger ju ukrainarna själva. Det vet vi inte om vi kan lita på det, men det är ju ett problem. Och då kan man ju förstå att man sätter in de här robotarna. Precis som att man faktiskt har ett intresse av att slå mot Nord Stream. Vi kan bara nämna det. Det kan ju finnas ett skäl att slå mot norska oljefält. Det kan till och med finnas ett skäl att sätta press på svensk energiförsörjning. Finsk energiförsörjning, you name it. Hela Europa naturligtvis. Det är ju ett strategisk krigföring. Va? Men att som du säger, skjuta de här robotvapnen rakt ner i asfalten. eller på parker i Kiev, det är ju fullständigt obegripligt.
Nej, jag vet. Jag läste en väldigt intressant analys om det här. Eller inte, det hade inte just med den här attacken att göra, men det var någon som hade studerat Syrienkriget eller deras insats i Syrien här, och som konstaterade att skillnaden mellan det ryska sättet att använda precision guided munitions, som det kallas, PGM, eller den här typen av precisionsvapen med stor eldkraft, och alltså skillnaden mellan Ryssland och USA till exempel, att i USA har man ju gått den här vägen för att skona både soldater och civila i stor utsträckning. Alltså, lärdomen efter Vietnam handlar om att det här, vi kan inte hålla på det här. Vi kan inte hålla på att mala ner civilbefolkningen och våra egna soldater på det här viset. Vi måste vara mer taktiskt smarta.
Och så går det ändå åt helvete, ska vi notera, i Kuwait och Irak. Trots att man försöker undvika det. Ja.
Exakt, och det går ju alltid åt helvete för att det är mänskliga faktorn. Va? Men vi kan ju ta Kuwait som ett exempel på hur man lyckas ändå med den här typen av anfall. Va? Men skillnaden är ju att i Ryssland och Sovjetunionen, och det syns ju så tydligt i de här senaste konflikterna, att man har totalt likgiltighet inför människoliven. Man bryr sig inte om det blir civila offer och ens som sina ryska soldater. Och det gör ju också att deras strategi, deras övergripande för strategi för precisionsvapen, får ju en lite annan karaktär. Ja, det är inte så viktigt. Det får inte den samma värde, va, som det får för västländerna. Och det tycker jag är intressant. Ska se hur det där utvecklas. De har ju en ambition av att bete sig precis. De har med en dynamisk krigföring precis som USA har. Men de lyckas liksom inte. De bryr sig inte i slutändan. Alla bara skickar
med. Men du, jag får bara föra till vidare. Ja, men sen har vi ju den ukrainska motoffensiven, som vi väl inte vet detaljerna kring i alla fall. En förefaller har gått ut på att en division i söder och sen en väldigt skickligt genomförd motanfall i norr. Nordöst om Charkiv, där man ju trycker tillbaks. Ryssarna och alla har ju tagit del av nyheterna, och när vi är inne i oktober sen så kommer ju också den här, får man väl säga, spektakulära sprängningen av den här bron över till Krim och det här. Och vi kan väl bara nämna det här. Och nu står vi ju i ett läge där vi inte riktigt vet här. Nu är det senaste att ukrainarna beskyller då ryssarna för att ha minerat då den här dammen. Som spränger man den så menar ju det att då liksom då sköljer man ut Cherson liksom i Svarta havet. Och nu står det och faller här, och ryssarna förefaller ju faktiskt nu att evakuera Cherson, som ju ligger på norra sidan om floden. Och vi får ju se vad som händer nu. Och frågan är ju nu, kan Ukraina, har de militära muskler, kan de trycka på nu och vinna ännu flera framgångar? Stora frågan är, hur hanterar Ryssland det? Ukraina behöver de här vapensystemen. Är väst beredda att förse dem med det här? Och jag menar, vi kan ju inte annat än bara säga stort frågetecken. Men jag skulle öppna upp ett tema här nu. Mm. Och jag får börja. Jag vet att du har också dina teman här. Men jag skulle vilja prata om det här med mobiliseringen. Som har varit en stor sak, va? Ja. Och det är ju så spännande då att man ju, som ju lyssnarna vet, att den här, det är en yrkesarmé som har kompletterats då framförallt initialt med de åldersklasser man har då inne för utbildning, och den ryska värnplikten omfattar ju 12 månaders utbildning. Och nu då inser man att nu måste man plocka in reservisterna. Och det här har man ju då gjort då med väldigt, får man väl säga, dålig precision i Ryssland. Och jag är inte intresserad av nu att redogöra för exakt hur det här går till. För det tycker jag att det vet man ju så mycket nu från mediebevakningen ungefär, vad som är förutsättningar för det här. Och vi vet ju egentligen inte så mycket. Det intressanta tycker jag är ju så här, vad får det här för konsekvenser? Och nu kommer det en historisk koppling, tycker jag, som är spännande. Och här ska ju den här Putin, tror jag, akta sig lite. Därför att det är ju till och med så att Napoleon Bonaparte råkade ju illa ut. Alltså fransmännen tappade ju egentligen lojaliteten mot sin kejsare, som man ju under årtionden liksom hade älskat, trots alla vedermödor som han utsatte det franska folket för. Efter 1812, när förlusterna blir så stora att det börjar kännas in på kroppen, när fäder, när bröder, när makar försvinner i för stor omfattning. Och vi såg ju det här också i Afghanistan. Det vet jag, vi gjorde en stor sak om det här. Börjar ju protesterna, de öppna protesterna mot sovjetsystemet börjar ju där, på begravningar och när utskrivningarna blev förkännbara i Sovjet. Så här har vi en risk, skulle jag vilja säga.
Absolut, får jag tillägga en sak där. Kommer det som jag sa här i början om de här benämningarna, om att Ryssland aldrig varit krig. Det tycker jag är den här mobiliseringen är ju en vändning och ett steg bort från det sättet att göra sin utrikespolitik. Mm. För nu blir det tydligt. Nu kan man inte låtsas som att det här bara är en specialoperation längre. Utan det här blir ju en väldigt tydlig vändning då för Putin. Nu måste han erkänna på ett eller annat sätt att det faktiskt är ett krig. Och mobiliseringen är just ett exempel på det. Så kanske där har vi, jag håller helt med dem, att det
kan bli farligt för Putin.
Ja. Mm. Och det kan innebära saker på lång sikt.
Och det finns ju ett sånt här lite begrepp då som heter att Putin lyssnar på soldatmödrarna. Han intar ju den här ställningen som landsfadern, som husarerna hade en gång i tiden, va? Lillefar. Va? Alltså, det är viktigt, det är väldigt viktigt detta. Så vi får se vad det där tar vägen någonstans. Och jag tycker att det här gäller ju också för Vietnamkrig, det gäller ju för alla de här konflikterna, att när förlusterna blir för stora och när de inte går att motivera. Därför det är ju inget anfall på, även om man nu påstår att det är det, så är det ju inget anfall ändå in på ryskt territorium då. Så det tycker jag är en sak. Har du någonting som du vill ta upp,
Peter? Jag har två grejer som jag vill nämna. Det ena är det, nu i de senaste dagarna i nyhetsflödet har det dykt upp uppgifter om att det finns iranska soldater på plats på Krim som hjälper då ryska soldater att styra de här nya drönarna som man har köpt in. Och det sägs att de har köpt in ungefär 2400 och sådana. Det är ju hemskt förstås, va? Det ska vi understryka. Men ur någon slags luftkrigföringsperspektiv så tycker jag det här är en intressant vändning då. Att när man inser att de här stora högtflygande robotarna inte längre ger den effekten man vill. De är lätta att skjuta bort med moderna luftvärnssystem, så försöker man istället följa marken. Då är vi tillbaka på den här typen av krigföring som man höll på med under 20-30-talet. Alltså när man pratar liksom monoplan, biplan som gör lågflygande strykningar längs med marken, släpper ut gas, släpper ut bomber, använder sig av kulsprutor och annat för att terrorisera befolkningen. Så här är ju intressant att se det här flödet upp och ner, va? Hur man ska hantera den här luftdimensionen. Det är också intressant med att det faktiskt Iran tycks stödja Ryssland här nu. Ser vi en möjlighet nu att det här kriget kommer spridas till fler nationer? Hur kommer NATO, hur kommer västvärlden reagera på detta? Här tycker jag är väldigt intressant. Och så vill du kommentera på
det? Jag tänker att du är den gamle italienske flyggeneralen. Jag tycker att du sluter ju cirkeln här lite. För hans idé var ju infrastruktur, slå sönder samhället, civilbefolkning, eller hur?
Ja, visst.
Det var ju inte militära mål. Så att, ja.
Men ändå så är ju
Dohé så motbevisad.
Ja, precis. Men han är ju så motbevisad. Det fungerar ju aldrig det där. Ändå är vi tillbaka på det här nu. Jag såg en video på ett gäng ukrainska poliser som stod med automatkabiner på en bro och sköt med kulsprutor då, liksom för att skjuta ner en sån här drönare. Det är oklart om de lyckades eller inte. Men jag menar, det är ju där jag har massvis med bilder på kulspruteställningar uppe på hus, ute på torg och parker från 20-30-talet där man försöker liksom lösa det här problemet med den här lågflygande planen. Så det är precis tillbaka där, fast med ny teknik, va? Och det är jävligt fascinerande att se hur den här teknikutvecklingen kommer gå.
Cirkeln är sluten, Peter.
Cirkeln är sluten. Och sen har vi kärnvapenproblemet då. Nu håller de på att hota med kärnvapen fram och tillbaka.
Tycker du att det är ett problem?
Ja.
Det var dåligt.
Men alltså, den här, det är någonting som provocerar mig väldigt mycket, och så det är ju den här hotet om att man ska bomba eller spränga upp den här dammen. Och nu kommer vi till den typen av konsekvenser, materiella skador och i liv som är liksom i klass och förbi vad taktiska kärnvapen åstadkommer. Om man sköljer ut halva säsong,
ja.
Jag menar då, vad går gränsen för egentligen för NATO? När är det dags att säga att nu räcker det?
Ja, enough is enough. Och jag tycker också att en viktig sak som jag vill lägga till med de här kärnvapnen, för det känner jag också att det är svårt att förhålla sig till det. Jag nästan så att jag vill undvika att vi tar upp och diskuterar det. Men jag tycker att man ska komma ihåg en sak, att sätter man in taktiska kärnvapen, nu tänker jag ur ett ryskt perspektiv, så är det inte bara att sätta in taktiska kärnvapen, man måste ha trupp på mark som också kan hantera det, som kan följa upp det, för det finns ju stora risker för så att säga, den egna förbanden och så vidare, så att det är inte bara att göra det. Så jag tycker att det är lite lättvindigt, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att lyssnarna förstår det, att det där är inte bara att använda taktiska kärnvapen.
Nej, det är fortfarande ett politiskt vapen, det märks ju.
Det är det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Sen tycker jag en annan sak som jag skulle vilja lyfta in här då, det är logistik. Jag började ju min forskarkarriär en gång i tiden genom att intressera mig just för logistik och skorpor och hästar och sånt där. Och brödbakning. Och samma sak här igen nu, Peter. Kan det vara så att det som är det stora, stora problemet, när man tittar på analyser och läser, och vi var inne på det alldeles nyss här med Anton och då flygplatsen, att det är logistiken. Och att här vill jag komma in på några saker. När man går, bestämmer sig för att anfalla Ukraina, och är man lite insatt i militära förhållanden, så förstår man ju vart här det började barka vägen när man insåg att ryssarna hade utkonskriperat så stora massor med trupp. För då vet man att de kan inte stå mer än några dygn. Så måste de sättas in eller tas hem. Och det beror ju på logistiken, det går inte. Och att man genomför den här stora övningen Zapad 2021. All materiel som man har använt under den övningen slits ju naturligtvis. Hinner man återställa den? Anföll man Ukraina med sliten materiel, icke vårdad, återställd? Hade man fyllt upp sina lager på olika sätt? Jag pratar bara om reservdelar till fordon och sådana saker. Alltså, bara ge det som ett exempel. Så förberedelserna för det här anfallet, och då är vi ju på den politiska nivån som du påpekar här när det gäller kärnvapen liksom, och så vidare. Den politiska nivån, och det var, jag tror att det var det du menade, ligger liksom i ofas med den militära nivån här.
Ja.
Alltså är det så, precis, att politikerna sätter militären på pottarna här, tänker det tycker jag.
Ja, precis. Det är intressant att se hur det där utvecklas. Ja. Om de, vem är det som är lurad egentligen?
Ja. Och det kanske inte hade riktigt med den här kärnvapenfrågan att göra, men att här finns det hela en diskrepans mellan militären och civila. Och det är liksom Clausewitz. Vad är det? Är det militärens primat eller civilas primat?
Precis, och det här jag pratar om i Iskander-robotarna är ju också intressant. Ja. I det här, för utvecklingen av Iskander-robotarna, de konventionella stridsspetsar, har ju varit med syfte att åstadkomma avskräckning utan kärnvapendimensionen. Men nu börjar man använda dem. Och grejen är ju, varenda gång du skickar iväg en sån här Iskander-robot så har du en kärnvapenstridsspets mindre att använda.
Jo.
För att de har bara begränsat antal. Ja, så där är ju också
vapenbärarna, precis.
Ja, precis. Så när man börjar bränna de här, då bränner man också sina förutsättningar att faktiskt kunna upprätthålla en trovärdig avskräckning kärnvapen. Ja, så att retorik, det är precis som du säger, retoriken från Kreml stämmer inte med det som man ser.
Nej. Och är det så att de civila makthavarna, det är ju det här som Clausewitz pratar ju om, alltså vem är det som ska bestämma? Han menar ju att det är de civila som bestämmer, men det kan ju inte vara, det menar ju han, att det är de civila som ska så att peka ut krigsmålen, så är militärerna som genomför det. Men det går ju inte att de civila pekar in riktning eller ger uppgifter som de militären överhuvudtaget inte kan hantera. Det är ju Adolf Hitlers ingripande under andra världskriget, så självklart. Och jag tänker också järnvägsförbindelser som är så fundamentala för rysk krigföring. Ja, de har Ukraina varit väldigt duktiga på att slå mot. Och sen har vi det här extremt hierarkiska ledningssystemet som inte bara påverkar hur förbanden agerar, att plutonchefer inte kan fatta självständiga beslut och så vidare, utan, men som ju också påverkar logistiken, att det är extremt trögrörligt. Finns ingen flexibilitet. Så det tycker jag, att logistiken, underhållet, glöm inte bort den här. Och sen skulle jag växla över till att säga, kan det också vara så här att Ukrainas senaste årtionden, åren, har börjat förvandlas till en modern västerländsk armé med,
ja, inte minst nu i alla fall,
uppdragstaktik om en krigföring där man på ett helt annat sätt hanterar och är flexibel. Så därför tycker jag att det är spännande då. Det låter ju förfärligt, men att det vi ser här är ju mötet av två stycken helt olika system och tankesystem.
Verkligen. Ja. Martin, ska vi dra ett streck och börja fundera lite på framtiden?
Ja, jag tänker, det tycker jag.
Alltså, vad ser vi för utvecklingslinje här egentligen? Vilka möjliga vägar finns det att gå framöver? Och jag har redan blåst lite mina tankar och jag tror att den här konflikten kommer pågå under väldigt lång tid. Alltså, jag tänker mig ungefär som den sovjetiska invasionen av Afghanistan, 10-årsperspektiv. Mm. Det kommer inte sluta.
Jag har egentligen bara en så att säga då, brasklapp då, som det heter. Och det är just om de här utskrivningarna leder till någon form av inre politisk omvälvning i Ryssland. Det är det enda jag kan se, för jag håller med dig om att annars så på marken, den militära konflikten där på marken, den känns ju som att den kan bli väldigt, väldigt långvarig. Sen kan man ju för sig då börja nu resonera och peta på det ena och det andra. Här kan man tänka sig att NATO gör såna enorma insatser av vapen. Men vill NATO, det kan NATO, det tycker jag är så svårt men jag håller med dig, och jag håller med dig. Och nu får vi se om vi får rätt eller fel här, men det enda brasklappen är ett inre politiska Ryssland, och det kanske du håller med om.
Nej, men den andra brasklappen skulle väl då vara kanske västvärldens reaktioner också. Ja, alltså, hur länge står man ut? Va? Och jag tänker en jämförelse som jag gjorde häromdagen i ett annat sammanhang, så pratade om finska vinterkriget och krigsslutet där. Jag menar, där var det många västländer, framförallt Storbritannien och Frankrike, som ville stödja Finland och påstod sig vilja göra det. Och de skickade väl även iväg en del båtar, men som aldrig kom fram. Då var man för sen på bollen och därmed så fick Finland finna sig i den här freden. I Ukraina har man ju varit snabb på bollen, men det finns ju en bortre gräns för hur länge man kan dra det, för det kostar ju enorma pengar att understödja. Och det är ju som västerländsk uthållighet kommer ju vara helt avgörande, och där har vi ju inte sådär jättebra track record.
Nej, och det är som du säger, hur långt man går i det här blodiga, grisiga kriget, tills man säger att nej, men nu får ni faktiskt sluta fred och acceptera förlusterna Luhansk och Donetsk och Krim. Ja. Varsågod, bit er i sura äpplet. Det är då, för ukrainarna kommer nog att fortsätta slåss. Jag kan tänka mig att Ukraina kan acceptera förlusterna Krim, möjligtvis.
Och ser man en positiv utveckling för Ukraina på den här sidan, att de verkligen lyckas sparka ut ryssarna av olika skäl, och kanske, precis som du säger, om det blir någon inrikespolitisk kollaps i Ryssland och man lyckas sparka ut alla ryska soldater, vilken typ av Ukraina är det som kommer växa fram ur detta, va? Det kommer ju vara en sån kulturellt bryt med den ryska kulturen. Och jag menar, vi kommer ju att hamna tillbaka på något slags 900-talet Kiev-Rus. Det kommer ju bli den nya dynamiska kärnan för den slaviska kulturen.
Ja, absolut.
Ryssland kommer ju falla tillbaka om de inte överlever det. Och då förstår man ju också vad det är för typ av framtiden som står på spel i den här konflikten. Det är inte bara en ledare, det är inte bara några soldaters liv, utan här har vi liksom 200 års historia i framtiden som kommer förändras beroende på hur det här går.
Men du Peter, med brasklappen, vad som kan hända i Ryssland, och där kan det gå snabbt, har vi ju lärt oss, eller hur? Det bara smaljer till någon gång när det blir förändringar. Så får vi väl säga det, att vi kanske ska ta upp den bollen i vårt Ukraina 3.
Absolut. Ja.
Den här som du nu skissar, den här med de här geopolitiska omvälvningarna. Men jag tycker faktiskt att vi avslutar där. Jag har inte hostat så mycket, tycker jag inte. Faktiskt inte. Och vi får helt enkelt säga tack ska vi ha, och hoppas att det här var värdefullt med våra reflektioner kring Ukraina.
Tack alla lyssnare som hör av sig med era uppmuntrande ord också. Stort tack för att ni har lyssnat.
Och kom med synpunkter och önskemål. Vi försöker faktiskt spela in i vårt schema. Vi gör ju en planering som ligger nästan ett år framåt faktiskt.
Ja. Det är för er vi gör det här.
Tack ska ni ha. Hej.
Hej.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.